Tillbaka och ska fortsätta om den svenska Nobelpristagaren i litteratur Erik Axel Karlfeldt, som vi förra gången i mars lämnade i Djursholm, där han var lärare på Samskolan och där han träffade familjen Bäckman, som du berättade rätt mycket om. Ernst Bäckman, liberal tidningsman med mera, gift med någon amerikanska. Var det Louise Wood?
Sara?
Nej, Sara var inte det, svärmor. Sara Wood, va?
Ja.
Han var lärare. De elaka flickorna kastade pil på hans, var det hans bild eller var det hans diktsamling?
Ja, det var ju en dikt som kastade pil på.
Hur länge var han lärare och hur var han som lärare, vet du det?
Han var mycket duktig som lärare och fick mycket högt betyg som lärare. Han var där i 4 terminer. Men efter de 4 terminerna så fick han ju dessvärre sluta.
Jaha, varför det då? Hade han ägnat sig för mycket åt dessa unga flickor?
Han hade ju en del damer där uppe på vinden.
Det var väl inte familjeflickor från Djursholm, väl?
Troligen inte. Och det var ju den där lärarinnan som tyckte att så skulle det inte gå till.
Vilken lärarinna?
Ja, det var en kristendomslärarinna. Hon var knut i nacken, du vet.
Jaha.
Och detta gjorde ju att han kände en viss skuld. Faktiskt gjorde han det visavi Bäckmans. Så att han skämdes för att det hade blivit på det viset, att han slutade under dessa förhållanden. Så han besökte aldrig mera Bäckmans på, i deras villa Arlaryd mer.
Var det inte så att Ernst Bäckman slutade sina dagar utomlands?
Jo då. Men innan dess så hände sig det att Sara Woods Bäckman, alltså Ernst Bäckmans svärmor, hon dog 1906. Och då begravdes hon där ute i Djursholm. Och då var faktiskt Erik Axel Karlfeldt där i kapellet. Men han följde inte med dem hem efteråt. Men därefter så flyttades så småningom Bäckmans till USA igen. Alltså Louise och Ernst Bäckman flyttade till USA. Och där dog han 1926. Han var ganska sjuk. Jag tror att han hade någon slags progredierande neurologisk sjukdom.
Vad är det för något?
Ja, jag vet inte riktigt vad det var, men...
Men det där progredierande neurologisk sjukdom?
Ja, alltså en som fortsatte och försämrades och försämrades. Mm-hmm. Så han dog sedan 1926. Men vad jag kan förstå så var han 76 år gammal. För jag vill minnas att han var född 1850.
Och det var Ernst Bäckman det?
Det var Ernst Bäckman, ja.
Och den där tiden i Djursholm, när Erik Axel var lärare och umgicks väl i den här upplysta liberala familjen Bäckman. Har den avsatt några spår? Har den haft någon betydelse för hans diktning?
Ja. Jag ska kanske säga det också att efter det att Ernst Bäckman dog så flyttade Louise tillbaka till Djursholm. Ja, till Stockholm var det väl. Och då vid begravningen, också det i kapellet i Djursholm, där uppträder ju Erik Axel Karlfeldt och tackar i sitt tal, begravningstal, dem för allt vad de hade gett honom. Och sedan så flyttar som sagt var Louise in till Stockholm, sen umgicks Louise Bäckman och Karlfeldt ända tills Louise Bäckman dog. Ja visst, det hade stor betydelse, därför att Djursholm gav ju honom väldigt mycket. Dels vänskapen med Bäckmans och dels fick han lugn och ro och kunde skriva färdigt sin första diktsamling där, nämligen Vildmarks- och kärleksvisor, som kom ut hösten 95. Och som en hyllning till Beckmans så skrev han en dikt som inte kom in naturligtvis i denna diktsamling utan kom in i Fridolins visor. Och om du har den uppslagen där, vore det ju väldigt bra om du läste denna Blomstervisor 1.
Som liljorna i natten vid bäckens mörka vatten, så glimmar du för mig, min vän, i mina dunkla år. I mina långa höstar så underbart det tröstar att tänka hur i liljeljus jag vandrar var jag går. Och strömmens mörka vatten gled snabbt förbi i natten och gästar aldrig mer den strand där liljefolket bor. Ju fjärmare jag drager, dess mer jag minns dig, fager. Jag går som yr av liljedoft. Jag hoppas och jag tror. När på mitt knä du sitter, skär och späd, som äppelblomman på det mörka träd, då vet jag att mitt väsens rot har kraft att dricka ungdom än ur vårens saft. Och dagg och honung doftar på din mund som på en morgonvinds i junilund från denna friska läpp som aldrig ljög. All hjärtats vishet talar enkelt hög. Väldigt massa upprepningar om liljor och liljefolk och vad var det, liljedofter och sånt här. Var han blomsterfixerad vid liljor eller vad?
Ja, liljan är ju, kan vi säga, ädelhetens och ridderlighetens symbol. Och han ansåg ju det att Beckman, det var en mycket ädel man och folket där, det var alltså liljefolket. Och sen den andra...
Nej, men vänta lite grann. Karlfeldt skriver också om någon som sitter på hans knä, skär och späd som äppelblomman på det mörka träd. Så det var inte bara ädelhet, det var ju sensualitet också i det här. Vem var det då?
Ja, det var väl lilla Annie förstås, som han tänkte på sen långt efteråt.
När tonårseleven han hade haft?
Ja, det var det.
Jaha.
Hon som kastade pil.
Vad sen, när var det här? Han var i Djursholm 1890...
Från 93 till 95, så han var ungefär 30 år.
Jaha. Ja, då var det inte konstigt att han kastade sina drömmande blickar på späda, kära Djursholmsflickor.
Nej, det var inte konstigt. Men sen var det slut med Djursholm.
När han då, på grund av oanständigt levande, fick sparken från Djursholms samskola. Vad tog han vägen då då, Erik Axel?
Ja, det blev ju Molkom.
Molkom. Det är Värmland,
ja. Ja. Folkhögskolan i Molkom.
Jaha.
Där rektor Tisell regerade.
Mm-hmm. Och reservmajor eller något sånt där, var han inte det?
Han var kapten då.
Jaså?
Mm-hmm. Och han hade ju en hustru som hette Wilhelmina. Och vi har ju berättat om detta tidigare. Och han enleverade ju henne för att de kom överens om att de skulle gifta sig. Ja. Så att de stack.
Skandal, skandal, skandal.
Mm. Så de stack. Men som vi sa tidigare så kom de inte längre än till dig.
Han majoren eller kaptenen eller rektorn till sig upp. De flyende älskande paret då, Karlfeldt och Wilhelmina.
Ja, så tog han hem frun.
Jaha.
Och så fick Karlfeldt fortsätta ensam till Stockholm.
Jaha, då fick han sparken från sin andra skola på grund av kärleksaffär, kan man säga.
Han drog sig nog ur. Det var ju nog så att det var nödvändigt att göra det, ja.
Mm. Ja, så.
Ja, man kan ju inte anglevera rektorns fru och sen vara kvar på skolan.
Nej, det förstår jag. Jag tror när han drog sig ur förhållandet. En av dikterna vi läste för 2,5 år sedan hette Till Irina, eller kanske bara Irina. Och det var väl Wilhelmina Tisell det va?
Ja, för han kom ju sen till Uppsala där han fortsatte sina studier till filosofiens licentiatexamen. Och under den tiden så skrev han ju faktiskt då Fridolins visor som kom ut höstterminen 98. Och där i Uppsala, där träffade han ju Fröding och han visade upp dessa sina dikter för Fröding. Och Fröding fick då granska dem och han fick bestämma faktiskt vilka som skulle ändras på. Vissa berömde han och några förkastade han. Och just i Fridolins visor här, där har vi en återklang ifrån Molkom. Tidigare läste vi Irina, har vi gjort, så att jag tycker nog att du skulle kunna läsa den andra som handlar om Wilhelmina Tisell och den heter Du ler.
Du ler med vita tänder och läppars röda glans och blickens ny sig tänder som aldrig nedan fanns. Du gödlar dina länder med samma lätta händer som till din första dans. Du räddat genom åren ditt friska knappa hull och ännu glänsa håren som olja och som guld. Kom, glöm om hjärtesåren, i löten breddar våren sin blomsterskäppa full. Var sjuka skalder sjunga att lyckans tid förgår är sant på deras tunga, men vore lögn på vår. Oss lyfta vingar unga ur livets kval och tunga i våra sena år. Det där du räddat genom åren, ditt friska knappa hull. Mm. Det låter ju som någon slags hälsoinstitut, är det?
Ja, det var väl ett par saker kanske i den dikten som inte han Avirsén
tyckte. Akademins ständiga sekreterare, ja. Oskar den andres kompis.
Ja, Virsén tyckte nog att han gick lite för långt i oanständighet.
Ja, jag håller med av Virsén, men inte av samma orsak just på den punkten, det måste jag ju säga. Det var något annat också. Jo, vad sjuka skalder sjunga att lyckans tid förgår. Mm. Vadå för sjuka skalder?
Ja.
Han var ju kompis med Fröding som ju var sjuk, men han kan ju inte ha minnet honom.
Nej. Han menar väl snarare Oscar Levertin som ju hade liksom, kan man säga, en lite negativ inställning till livet. Det var lite dyster. Tyckte Karlfeldt, Levertins diktning.
Jag... På vad sätt är det Wilhelmina Tisell som den här dikten är skriven till alltså, eller för?
Jo, han tänker på henne.
Mm-hmm.
Och sedan så, ja, det blev ju skilsmässa mellan rektorsparet och hon flyttade till Stockholm. Och det lustiga var ju att hon bodde sen i samma fastighet, i samma trappuppgång på Östermalm där Karlfeldt sedan hade en våning.
Kan det tyda på att hon var mera fäst vid Karlfeldt än den något flyktige skallen var i henne?
Ja, vad ska man tro om detta?
Mm.
Nå, hur som helst så kom ju Karlfeldt tillbaka till Stockholm när han hade tagit sin licentiatexamen januari 98. Och så blev han lärarvikarie. Jag tror att han hade någon tjänst på Borgarskolan i Stockholm. Och sen blev han extraordinarie amanuens vid Kungliga biblioteket. Genom Karl Snoilsky, för honom kände han ju från tidigare. Han hade ju träffat honom i Djursholm. Så att det var ju väldigt positivt för Karlfeldt med denna bekantskap som också förde in honom i Sunflower. Och jag skulle väl tro att i den samlingen av societetsfolk
med rätt radikal, för den tiden radikala åsikter.
Ja, de var ju mycket engelskt orienterade.
Det var, det var liberaler och andra vänsterextremister som man sa på den tiden.
Ja, Staff var ju med där till exempel.
Ja.
Och de träffades ju, jag vet inte hur om de omgick särskilt mycket. Men i alla fall så träffade den här Lady X, Karlfeldt. Och vi har ju talat om Lady X tidigare.
Att du kallar henne för det är att hon är helt okänd.
Ja.
Av litteraturhistorikerna som har vänt upp och ner på alla Karlfeldts brev, anteckningar och kvarlåtenskap.
Det är väl ingen som vet exakt vem denna dam var. Men det blev slut. Och det tog ju honom väldigt hårt. Nå, men hon har ju präglat en stor del utav dikterna i Fridolins lustgård.
Vänta nu, det är diktsamling nummer tre, va?
Det är diktsamling
första
nummer
tre. Första var Vilmarks och kärleksvisor, andra var Fridolins visor. Och när kom den tredje, Fridolins lustgård då?
Hon kom 1901.
Jaha.
Och då var det ju slut mellan Karlfeldt och Lady X.
Var han bitter då?
Ja, han var mycket bitter.
Deprimerad.
Mycket deprimerad.
1901, då var Karlfeldt 35 år, va?
Ja.
Nej, han var 37.
37, han var född 64, ja. Och det började ju väldigt fint med den relationen. Och där finns en dikt som heter De tysta sångerna, som ju är ju, tycker jag nog, ganska fin. Och den skrev han sannolikt våren 1899, då det hade börjat mellan de två och tända lite grann.
Jag vet att vi suttit vid samma bord, vid drömmarnas hemliga fest, där allt som vi kände vart sagt utan ord, och så vart det vackrast och bäst. Jag kunde ha räckt dig en ros som kvad min längtan hur rik den var, och hört från violen bland ekarnas blad ditt skygga och trogna svar. Det var en strof ur De tysta sångerna. Ditt trogna svar. Hon var tydligen inte så trogen Lady X.
Nej. Hon gjorde ju slut med honom.
Var det inte om henne han skrev den här väldigt berömda Dina ögon är och eldar och min själ är väck och kåda?
Jo. Han skrev åtskilliga dikter till henne. Men så slutar ju det hela i moll.
Mm.
Med Löskekararnas sång som vi läste förra gången.
Ja.
Mm. Och när nu Fridolins lustgård kommer ut då 1901 på hösten, jag tror ju i oktober, då var inte Karlfeldt hemma. För då hade han faktiskt rest till Italien. Och då har vi ju också berättat att när han sen kom hem, då skulle de hylla honom. För han hade fått en lysande recension på grund av denna diktsamling. Då var de ju där ute på Stallmästargården. Och Sunflower hade ordnat detta och paret Lidfors var där.
Det var Ågot Lidfors, men det var inte Bengt Lidfors utan det var hans bror, va? Erik Lidfors.
Erik Lidfors, advokaten, ja.
Mm.
Och då berättade vi också förra gången att han blev så fascinerad utav Ågot. Hennes utseende.
Blonda norska skönhet.
Ja. Och faktum är att de inledde ju ett förhållande.
Det är den andra gifta kvinnan.
Ja. Men det var väl så att den första tiden, alltså det första året 1902, var det kanske en lugn uppvaktningstid. Men sen blev det ju hetare och hetare, och 1903 då träffades de där ute i närheten av Kaknästornet.
Fast skitprat, Kaknästornet fanns inte 1903, Ebbe Björkman. Inte ens vattentornet i Eslöv var ännu färdigbyggt.
Jo, det var nog mycket rudimentärt.
Ja, det började byggas då, ja.
Ja, och där inträffade ju det att de fullbordade, om man så säger, sitt förhållande en majdag 1903.
Ute i naturen, så nära storstaden Stockholm.
Ja, men det var...
Det var väldigt passionerat.
Det var en mycket varm månad, maj 1903.
Jaha.
Men ser du, då hade han ju redan inlett ett förhållande med Gerda Holmberg.
Pigan hos den adliga dam, vad hon nu hette, där han bodde, inakkorderad.
Amalia von Düben, ja.
Mm.
Och denna relation, den resulterade ju faktiskt i att det kom en liten gosse till världen den 18 augusti 1903.
Lille Folke.
Lille Folke, ja. Så att han körde ju parallellt där. Men om vi nu ska ta lite grann om det där om dikterna, så kände han sorg och vrede över att bli övergiven av Lady X. Vi talade ju om...
Jo, men han tröstade ju sig ganska väl om han dels hade ett förhållande med en gift kvinna, Ågot Lidfors, och med denna unga fattiga piga, Gerda Holmberg.
Ja, det gjorde han ju faktiskt. Det får man ju säga. Han hade ju då två stycken på en gång.
Mm.
Så att,
det kan vara komplicerat.
Ja. Det blev ju nog ganska komplicerat. Nu ska vi se här. Vi talade ju lite nu om Fridolins lustgård. Och det är ju liksom inte bara det här med kärleksdikterna till Lady X. Utan där finns en hel del indignationsdikter, kan man säga, i Fridolins lustgård. För han blir ju besviken, naturligtvis väldigt förbannad också över att hon övergav honom. Och där finns en dikt som heter En madrigal, och där finns en som heter Sång till säckpipa, och så en som heter Bulan.
Bulan minns jag.
Ja.
Det var plånboken, va?
Ja, det var den tjocka plånboken. Därför att denna unga flicka, Lady X, hon gifte sig tydligen med en man som hade en tjock plånbok.
Jaha. Så kan det gå.
Ja.
Men vänta lite grann. Karlfeldt var väl ganska berömd nu. När kom han in i Svenska Akademin? Var det inte ungefär de här åren?
Han kom in 1904. Mm.
Ja, ett par, tre år efter debaclet med Lady X.
Ja, han kom in efter historikern Odner. Det var han. Det är klart att Fridolins lustgård i stor utsträckning är präglad av debaclet med Lady X. Men där finns faktiskt en humoristisk dikt också. Och det är den här Greven.
Du, vänta med Ebbe Björkman.
Ja.
Vi tar den alldeles i slutet strax. Lille Folke och den stackars pigan Gerda som han har gjort med barn, hur gick det för dem?
Ja, när då Gerda blev med barn, så är det ju klart att det var ju ett problem. Hon fick ju då sluta sin plats hos Amalia von Düben, och sen kom hon då in på ett hem för arbeterskor på Kungsholmsgatan 26, faktiskt var det. Men där trivdes hon inte, så att hon flyttade till Gröndal, där hon inakkorderade sig i ett rum hos en familj.
Söder om Stockholm?
Söder om Stockholm, ja. Och den sommaren 1903 var ju väldigt besvärlig. Hon var ju ruskigt ensam.
Och med barn?
Och med barn, ja. Och Karlfeldt hade ju Ågot. Och det var ju hans stora år med Ågot Lidfors.
Mm.
Och sen gossen. Vad skulle hon göra med gossen?
Lille Folke.
Lille Folke, ja. Jo, hon hade ju en syster i Stockholm som hette Lovisa.
Mm.
Och hos denna Lovisa fick den lilla gossen ett hem. Där fick han vara. Och han var väl där ungefär ett år. Och Gerda fick ju ta pigplats igen. Men sedan så gick ju tiden. Och man kommer in då. Det går ett år. Och så 1904. Då fortfarande relationen med Ågot Lidfors är aktuell. Och då kommer de överens om, alltså Ågot och Erik Axel Karlfeldt, att den här lilla gossen Folke, han ska inte vara i det där hemmet, utan han skulle till en tjänstemannafamilj. Och de såg då en annons i tidningen där en tjänstemannafamilj ville ta emot ett litet barn. Och han kom dit och det var på Söder. Och han blev, både Gerda och Karlfeldt blev mycket goda vänner med dessa.
Hilda och Ruben Boström på, ja, Svartensgatan 18.
Ja.
Det är nästan vid Mosebacke, det hör du.
Nästan vid Mosebacke, ja. Och i den familjen där bodde faktiskt lille Folke i 10 år innan
Gerda kunde ta hand om honom igen.
Ja, och även Karlfeldt, därför de gifte sig så småningom.
Ja,
de,
men det var sent. 1916,
va? 1916, ja. Då tog de hem lilla.
Okej, nu är tiden kort. Du nämnde någon lite mera lättsam dikt. Svinaheden och greven med det goda ölsinnet.
Jag vill liksom visa dig att där är ju humor också i Fridolins lustgård. Och då kan man säga så här, att han skriver en dikt där han liksom får ventilera sina askepiltekomplex. Ja.
Mindervärdeskomplex.
Ja. Och han skriver så här. Det bor en greve i ett hus med hög angavel. Han dricker vin ur sköna krus och driver svineavel. Och när hans själ är varm av sekt, han rörs av ömkan för den släkt som går med grymt och skrian och rotar i hans magra täkt. Den bäste svennen på sin äng, den kallar han till svinadräng, att han skall gå ut i stian och reda djurens vilosäng och lägga mat i deras ho till deras hungnelse och ro. Men svennen klagar tungt ihåg, farväl du glada slotter, där jag bland rävsorskorna såg hingstridans täcka dotter. Farväl min dröm om glans och bragd, jag är av trynfä ombelagd. Men låt se, vem kommer där på stig bland ljung och krösebär? Och det är den fagra grevebarn. Hon löser silkespåsens garn och räcker fikonpaltar och mandelbröd åt svinakarn. Det sätter sig på tuvans rund. Han kysser hennes fina mun i skygg av breda galtar. Men greven sitter i sitt hus, högt under högan vimpel, och provar drycken i sitt krus och den sekten vara i simpel. Hans själ blir sällsamt varm och vek. Han skådar ut bland bok och ek med vinsält fromma blickar. Han ser det unga parets lek och faders hult han nickar. Han stiger ner, han går dit ut. Min vän, din ringhetstid är slut. Din svinatjänst var en prövning och manligen du härdat ut i stränga dygders övning. se härligt har min jord du fött, att svålen glänser på ditt kött. Nu kom och sitt vid silvertrågon gjut den spis du själv har gött, och skumma spad med sleven, och var min medregent och måg, ty jag är gammal bleven. Nu skymning föll i ollons skog, sin flickas händer herden tog, var gris en fridfull grymtning drog,